Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Offsides podcast där jag för en gångs skull kan säga att jag sitter och tittar ut och har fin utsikt. Vi har flyttat upp en våning från vår kära poddkällare och tittar nu ut över stora fönster. Och Göta älv är väl som rinner där långsamt dagen efter stormen här som var i Göteborg då, Anders. Bör man vara orolig för innehållet då, den här, att det kan ju vara problematiskt när man byter från arena sådär. Att får man med sig gamla Highbury's själ till Emirates? Fick man ju inte riktigt.
Vi spelar hemma men ändå borta.
Ja, lite så. Du, det var ju en rolig helg att vara svensk och gilla idrott på som gick. Det var världsrekord i stavhopp. Mandu Plantis 6-17. Och det var en massa fotbollsmål på spelare som förhoppningsvis ska göra det för Sverige i EM i sommar. Hattrick av Robin Quaison. Hans andra, tror jag, för säsongen i Mainz. Och ja, Alexander Isaks vecka gick ju inte av för hackor heller. Tror du Marcus Berg kände sig?
Det är knappt som man vet var han är någonstans nu.
Ja, det vet man. För det var en intervju med honom på något träningsläger.
Ja, just det, det såg jag någonting. Jag såg när han provade glasögon med sin fru. Va?
Ja, det var, jag tror det var en så kallad arkivbild. Jag tror att det kan ha varit Kvällsposten som träffade Marcus Berg. Kan Krasnodar, de mötte ju Malmö FF i en träningsmatch. Och var väl också i Spanien, i sig. De har ju en herrans massa vinterläger, de här ryska lagen, eftersom det är så långt uppehåll. Men precis i den intervjun så var det en bild på Marcus Berg och hans fru Josefin, som inte var tagen, utan var en arkivbild från, vad var den ifrån? Den var ifrån Förenade Arabemiraten. Och det de gjorde på bilden var att de provade solglasögon. Och normalt sett, vad ska en bildtext göra för jobb till en bild? Den ska ju egentligen inte bara säga vad läsaren redan ser, va? Alltså, det finns sådana här pellemetar. Fick du höra den på någon utbildning? Det är väl en pojke som har en keps som det står Pelle på och han sitter och metar. Och så är bildtexten då pellemetar som ett big no-no då. Att du måste ge läsaren någonting nytt. Det gör man inte på den här bildtexten. Den lyder då bara: Marcus Berg och Josefin Ringblom Berg prova solglasögonen i Förenade Arabemiraten. Men det är något som gör att den ändå lirar. Den blir rolig, för de står där och gör det. Precis. Och av någon anledning funkar det. Men han blev intervjuad då i samband med det här träningslägret. Och jag tror det var Johan Wall som gjorde intervjun. Blev lite full i skratt över ett citat från Marcus Berg där. Han verkade avslappnad och verkade inte allt för stressad av att det går så bra för Isak och Quaison. Men de pratade om var han kommer hamna efter Krasnodar. Blir det blåvitt? Blir det något annat? Och då säger Berg bland annat då att jag tror att han får frågan om Australien kanske lockar eftersom Ola Toivonen har flyttat dit. Och ja, det verkar vara härligt, säger Berg. Men han säger också då att jag har alltid lockats av USA också. Man har ju en bild av The American Dream. Och där skulle jag gärna haft en följdfråga då från Johan Wall, att vad är din bild av The American Dream?
Men han vecklar inte ut det här någonting, eller?
Nej, vad är din bild, Anders, av
The American Dream?
Den amerikanska drömmen?
Ja, men det är väl att man kan komma med i princip ingenting till USA och skapa sig en tillvaro som man är tillfreds med.
Ja, så här står det på Wikipedia om den amerikanska drömmen. En term som syftar på föreställningen att alla medborgare och invånare i USA kan bli framgångsrika inom något oavsett samhällsklass. Men Marcus Bergs bild av The American Dream tycker jag är intressant. För han verkar ju snarare tänka att man lever ett drömliv i USA.
Ja, men är det inte så med just den amerikanska drömmen att själva definitionen har breddats med åren?
Kul att du säger det. För,
jag tycker ändå att man ser och hör att folk använder amerikanska drömmen på ett nytt sätt. Och tänker, är det de som är fel? Men jag tyckte att jag läste någonting om detta.
Ja, för det fortsätter då i Wikipedia så här. Att begreppets betydelser har dock ändrats något och kan nu betyda olika för olika personer.
Ja, jag har en high five med mig själv.
Vissa menar att de kan tjäna mer pengar än i sina tidigare länder.
Ja, det ser jag.
Det kanske är det Berg. Han är väldigt uppdaterad helt enkelt. Han tänker att han kan bli designated player.
I Cincinnati.
Man har ju sin bild av The American Dream. Ja, och den är då mycket mer uppdaterad än vår, kanske. Ja, det var jag glad över. Alla svenskmål förstås. Jag förstår att du såg på tysk fotboll.
Ja, precis. Och på tal om en annan svensk, Emil Forsberg, som ju med sitt Leipzig mötte Bayern München. Han fick 0 minuter i denna match. Något som också hans fru, va? Changa, instagrammade om. Hon gjorde väl någonting i riktning mot Nagelsmann.
Utan att nämna honom
vid namn. Hon pingade in sin kille.
Man. Ja.
där det var någonting i stil med att ingen ska pissa på dig nu.
Handlar det som skit?
Ja, handlar det som skit och sådär. Hon har ju varit ute lite tidigare. Hon var väl sur när granen fick guldbollen.
Så ja, det lades, då la hon väl ut kanske sin makes statistik och så. Va?
Ja, precis. Mm. Mm. I alla fall, 0 spelminuter. Och för övrigt så är det så att de senaste 3 matcherna i Bundesliga så har ju Emil Forsberg spelat totalt 55 minuter. Så det är inte, när det går bra för de andra svenskarna så går det inte riktigt så bra för Foppa just nu. I alla fall, denna match satt jag och tittade på enbart första halvlek. Efter den stod det 0-0. Det var ett, tror, 0 avslut på mål.
Olikt för vad när Bayern München spelade.
Ja, och sen så läste jag efter matchen. Jag såg inte annan halvlek för det var för tråkigt. Så stod det fortfarande 0-0. Och fortfarande inga avslut på mål, tror jag, i den matchen. Det var rätt speciellt. Ja. Det var inget bra spelare överhuvudtaget. Nej. Men det som jag hajade till på, det var ju det här vita T-et. T-Mobile, som jag tror vi har nämnt tidigare. Vi har skrivit om det offside.
Du får nog ändå förklara det kanske.
Ja, det är ju då Bayern Münchens huvudsponsor, T-Mobile. Som har i, ska man säga, i en av kurvorna på Allianz Arena. Ett, liksom, det är ett T, ett mänskligt T. Det är alltså vita... personer som har klätt sig vitt som formar ett stort T som är då loggan för det här T-Mobile. Mm. Och de sitter ju där match efter match. Och jag minns då när vi gjorde, då snodde vi faktiskt detta från El Freunde. Det var tyska systertidning. Där de hade faktiskt, var precis inledningen när de hade började med den här, får man säga ändå, Jippo. Det är väl liksom, de har just varit i Hyundai-klacken om du minns denna.
Ja, ja, klart. Ja.
Där El Freunde skickade en reporter som skulle hänga med de här
T-mobilerna. Ja, vad är det för några som står i det här T-t?
Ja, och det visade sig ju att det var nästan enbart telekomanställda på företaget som hade liksom, de fick väl sådär varje vecka signa upp sig på någon, något formulär i kafferummet. Vill du sitta? Vi bjuder på plåtar och du får en god middag i någon loge innan och sådär. Men det också innebär att du måste gå en liten kurs hur just du ska det. Bete dig.
Det stod att det var någon slags utbildning i uppförande, va? Aha, på en läktare.
Ja, det var viktigt att man inte gick på toaletten i onödan mitt under matchen.
Ja, för då blir det ett orent då.
Ja. Och det var sådär att man skulle, man var givetvis tvungen att bära de här vita. De ser ut som shejkar nästan. Det är ju liksom nästan sådär lakan som de har på sig.
Mm.
Och även över huvudet för att det ska vara helt vitt då. Och gjorde de mål och sådär så skulle man också ta lite lugnt. Man fick inte...
För att bli tet också förstökigt.
Precis. Ja. Så att
då var det en bra match. De valde nu då med 0-0.
Ja, men också vilket jag noterade att då när spelarna klev in... inför matchen så såg man på bakom i den andra änden av Allianz bakom då, där kanske de mer hårdföra Bayern München-supporterna, ultrasfalangen, hade vecklat ut en banderoll där stod fuck RB då.
Mm, fuck Red Bull.
Precis. Och man kan ju tycka vad man vill då om att samtidigt har deras egen klubb en T-Mobile-sektion.
Ja, det blir något komiskt med panoramabilden.
Men,
där.
Som vi så ofta förespråkar här, om man håller 2 bollar i huvudet så vet man att det behöver inte betyda att ultras står bakom det. De har givetvis gjort sina försök att få bort det där T-Mobile, men sen är det klubben som känner att här finns det ändå miljoner att tjäna.
Det kan vi nog utgå ifrån, ja. För Bayern Münchens olika supportergrupper har väl ändå varit i framkant vad gäller att driva frågor som kanske inte riktigt är i linje med ett mänskligt vitt T för reklam för ett företag. De var väl inte så länge sedan de hade något stort supporterseminarium, tror jag, i München, och då hade de bland annat tagit dit 3 gästarbetare från Qatar, eller som har jobbat i Qatar då, för att de själva ville skapa sig en bild. Det är ju väldigt ambitiöst ändå, får man säga. Och de har gjort många andra saker som protest om biljettpriser höjs och så. Mm. Så man får väl gissa att de helt enkelt har varit tvungna att bara hacka i sig det här vita teet. Men jag förstår bilden där, om man tänker sig en drönarbild över Allianz Arena och så ser man fuck RB, alltså fuck mot den moderna fotbollen, och så ser man där i kanten det här vita teet med de här som inte får jubla för vilt. Det finns något komiskt.
Absolut. Ja. Absolut. Jag ska säga det att vi gör detta avsnitt i samarbete med Olka Express, som är en bokningssajt för matchbiljetter till Europas största fotbollsliga, som till exempel Bundesliga, Serie A, Premier League, Champions League, La Liga. Fotbollsresor har blivit oerhört populärt bland hängivna supporter och bara växer i popularitet. Men Olka Express menar att det är en djungel att orientera sig bland alla återförsäljare. Vad som bland annat utmärker Olka Express är att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och en hög kundnöjdhet. Så, om man är sugen på en fotbollsresa till våren och vill boka med en trygg aktör, så kan man göra detta genom att surfa in på www.olkaexpress.se.
Ja, det är ju upptagna tider för oss två. Det mesta av vår tankeverksamhet går åt till dels Offside Live och sen att försöka göra ett riktigt bra nummer 2 inför de svenska säsongerna och annat som kommer i slutet på mars. Så det finns inte så mycket plats kvar i hjärnan att tänka ut kluriga spaningar till vår podd. Så jag tänkte då att vi gör det bekvämt för oss den här veckan. Att vi helt enkelt är lite parasiter och åker snålskjuts på 3 andra poddar. Mm. Där det har sagt saker som vi eventuellt kan ta vidare eller tänka saker om. Någon slags parasitavsnitt. Mm. Den första podden då, som jag tänkte att vi skulle åka snålskjuts på, är då Filip och Fredriks podcast. Ja. Och i det senaste avsnittet som var förra veckan så pratade de en del om Kobe Bryant. Mm. Kanske framförallt Filip Hammar som pratade om Kobe Bryant som är väldigt, ja, och väldigt basketintresserad då. Han hade då stört sig på en skribent på Expressen Kultur som heter Victor Malm som jag tror också gillar basket. Victor Malm hade skrivit en artikel i samband med Kobe Bryants död som gick ut på att han var bäst när det gällde och en så fantastisk idrottsman ända in i det sista och exemplifierade då med Kobe Bryants sista match för Lakers. Där han då, hoppas jag inte säger fel nu, men gjorde 60 poäng tror jag. Och på egen hand mer eller mindre i slutet fixade segern till Lakers. Bland annat genom ett par, alltså free throws, säger man straffkast på svenska. Ja. Det var vad vi sa i bland ribbstolarna i alla fall.
Februari 2016 var det där, hans sista match.
Ja, precis. Och poängen då är förstås att till och med i hans sista match visade han att han var kungen när det verkligen gällde. Mm. Han var 60 poäng, det är ganska mycket. Och det här spektakulära slutet då. Och det var det Filip Hammar hade retat upp sig på. För han hade tydligen varit på den matchen i Staples Center och menade att alla som var där kunde se tydligt att motståndarna, om det var Utah Jazz kanske, de kanske inte la sig, men de la inte hela sitt själ och hjärta på att stoppa Kobe Bryant den kvällen, menade han då. För att man vill på något sätt ge den här stjärnan en sista kväll att stråla på. Mm. Och det var kanske ingen slump att han satte just 60 poäng den kvällen. Och han har egentligen varit i bättre form och så. Men så ska det sluta. Liksom. Och framförallt då med klimaxet med de här straffkasten. Och där har jag förstått att det var också tal om att det var en spelare va, i Utah som skulle ha stått med foten över linjen, vilket man inte får när Kobe ska skjuta då.
Ja,
vilket det skulle betyda att om man missar så får han ändå skjuta om.
Ja, han blev ju aktuell då igen i samband med att Kobe Bryant gick bort där i helikopterolyckan. För då seglade den här saken upp igen, den här sista matchen och så. Och det handlar ju om då om Gordon Hayward som han hette, som väl spelar, tror jag, i Celtics idag. Han har lämnat Utah, men han spelar Utah då i den sista matchen. Det finns ju säkert de som, eller säkert, det finns garanterat de som kan betydligt mer om basket än vad jag kan.
Många som lyssnar nu.
Ja, absolut. Men jag har ju sett det här klippet och det känns ju så himla uppenbart att han gör detta medvetet, alltså att han sticker in sin fot över den vita linjen. Sticker in foten några centimeter precis innan han ska kasta det där kastet, vilket då garanterar att Kobe får ytterligare ett straffkast om han missar.
Vad kan vi likna det vid en fotbollsmålvakt som tydligt lämnar mållinjen på en straffspark så att det syns?
Lite så. Ja. Och det var ju liksom, i USA så har ju han hyllats mestadels för det här. Att han lyfter fram Kobe, att han gav den här chansen. Det kan man göra till en av de största genom tiderna i basketen. Det är han värd på något sätt. Men det som han sa i samband med att han fick kommentera det här igen då för någon vecka sedan var att det var inte en mening.
Den här Gordon Hayward?
Ja, han sa det. Han twittrade väl om det. Han skrev att det skulle aldrig Kobe förlåta mig för om jag gjorde det. Samtidigt så är det så himla märkligt att han står där. Det är som att antingen så han tappar inte balansen. Han bara står helt still som han gör.
Med foten där man inte får.
Och sen bara foten bara glider in så. Och sen så tillbaka. Man kan ju se det på nätet om man själv vill försöka hitta liksom, konspirationsteori och vem som mördade JFK och sådär, om det var en eller två grannen. Så,
ja.
Och så. Men det är ju rätt uppenbart tycker jag att han gör det. Och sen så är det väl bara att han håller sin linje i efterhand för att det känns värdigast mot Kobe.
Det var ju det här jag tänkte på då när jag hörde. Och jag är inte ute efter att kasta någon brandfackla i något eventuellt bråk mellan Victor Malm och Filip Hammar. Men om man köper Filip Hammars bild som ändå var där då att han kanske fick lite hjälp då i sin sista match. Både i matchen som helhet med att göra de här 60 poängen och att se till att vara den som fixar segern på slutet. Det som inte sades riktigt då var att, för jag tänkte ju precis då som nu verkar vara Gordon Haywards försvarstal, att jag tänker ju att en stor idrottsman, oavsett vilken sport eller en idrottskvinna, om den skulle märka att den får lite hjälp att glänsa in i det sista, så vill jag att den idrottsmannen ska bli vansinnig över det. Att det är på något sätt den yttersta respekten skulle man visa någon genom att ge så bra motstånd man bara kan. Mm. Och det förvånade mig då, för man skulle ju kunna börja prata om USA här kanske. Mm. Att det är något i den amerikanska idrottskulturen som ligger närmare det här än vad den europeiska gör. Blev då väldigt förvånad när då Fredrik Wikingsson i samma avsnitt pratade om en gammal bandymatch han hade sett med Baltic. Och på den tiden när Baltic var en stormakt i bandy och den legendariska spelaren Bengt Pinnen Ramström skulle göra sin sista match. Det här är ju bara då en vittnesskildring från Wikingsson, så jag har inte läst något annat om detta. En ganska stor brasklapp kanske. Men enligt honom då så fick han också lite hjälp. I något sista anfall så kom pinnen och det var uppenbart att en försvarare kunde ha gått emellan och kanske tacklat honom eller stoppat honom, men att man nästan lät pinnen göra mål. Då blev jag arg på riktigt, för det är inte min bandy. Jag vill ju att pinnen, så att säga, så här, om han är fortfarande så bra att han i sin sista match klarar av att bli matchhjälte, då är det ju fantastiskt. Eller så som Rosenberg slutar då i fotbollen.
Vet vi om Dynamo Kiev hade en Gordon Hayward i lag?
Försvar
han, släppa till lite grann den bollen som kommer in. Är det Berget som slår den, va?
Det är det nog från högerkanten.
Ja, från högerkanten. Ja. Det är ett jättefint inlägg. Men att ändå försvar känna, fan, är det Rosenberg som kommer bakom mig? Fan, Rosenberg, jag känner till hans historik i Malmö. Så, så jävla fint att man kunde ge honom det här på slutet. De släpper honom.
De har till och med pratat om det tidigare i Ukraina när de åker dit. Blir det läge? Liksom så. Och att Rosenberg. Liksom så här, det betyder så mycket för dem. Ja. Visst, vi har haft krig här och haft det lite jobbigt, men det skulle betyda så oerhört mycket. Ja. Nej, det tror vi väl inte riktigt hände. Och är det så att det sker naturligt så tycker jag det är grymt såklart. Men jag skulle också tycka att det var härligt att om pinnen eller Rosenberg, att de inte räcker till. Och att det finns något fint i det också. Mm. Att så här, för att det är bara tidens gång på något sätt.
Ja.
Och det var det jag saknade lite då. Att man kunde ta upp den aspekten också.
Ja. Ja, men det finns ju, man kan göra till sig själv om du och jag spelar en tennismatch till exempel. Och det är, du vet att vi är jämna. Och så känner du att ja, men det är din födelse då. Och jag känner att fan, Johan har lite tufft hemma, så bebis som skriker om nätterna och så. Jag liksom servade något dubbelfel på slutet, avgörande sätt och vet, springer inte på någon mål. Du märker ju det
rätt gud, snabbt. Ja. Så.
Det är inte så att du tycker att den segern är god, så det är ju vansinnigt för mig. Du tar ju en handduk och smiskar mig i duschen efteråt.
Ja, billigt talat kanske. Ja, det var ju samma när man var liten, att man var tidig med att märka sånt. Om man spelade pingis mot sin pappa om man var 10. Alltså, jag tog ju mycket hellre stryk än att känna att jag fick hjälp. Det var liksom förnedrande på något sätt. Och då tänker jag att de riktigt stora idrottarna också borde ha det i sig. Så därför blev jag väldigt intresserad då. För jag hade ju kunnat skriva den här Victor Malm-texten. Som ju då kan väldigt lite om basket. Men i hast så får jag uppdraget på tidningen att skriva något om Kobe Bryant. Jag sa väl till och med här i podden att han verkar ha haft en förmåga att vara bäst när det gällde.
Ja, men du trampade aldrig ner i att använda den här sista matchen.
Men det skulle jag ju mycket väl kunna ha gjort. Ja. För jag känner ju inte till det här. Och därför blir jag lite, jag känner mig lite blåst då. Mm. Som konsument eller som beundrare. Mm. För så vill jag ju inte att det ska vara liksom.
Nej.
Och särskilt inte på en bandyplan.
Nej, men samtidigt så, nu vet jag inte än en gång som så ofta är ute på djupt vatten, men jag vill ändå tro sådär att det finns något kulturellt som kan säga lite grann om Sverige kontra USA och synen på idrott och de största. Jag tänker mig att i Sverige hade varit så att Rosenberg hade mött AIK i sista matchen och Per Karlsson
släpper fram
Rosenberg. Det hade blivit sånt jävla liv.
Ja.
Men,
från alla håll tror jag.
Ja, från alla håll. Mm. Även från Rosenberg säkert.
Ja, ja, men det är det jag menar. Att
men i USA så, det finns ju ändå någonting i deras sätt att se på stjärnor och att hylla hjältar som är väldigt annorlunda. Och som säger också lite grann om kanske MLS och deras problem att att bli tagen på riktigt allvar. För det blir lite sådär också. Att, men Landon Donovan som vi har pratat om här också. Vi pratade till och med om honom i perfekta slutet tror jag.
Ja, han vann väl MLS Cup i sista match. Jag minns nu inte om han blev matchhjälte. Men han spelade väl en viktig roll där.
Ja, och vet man då det?
Ska du göra ett gräv?
Ja, men vet man det?
Och så får du fram grejer.
Det fanns några procent. Men han är värd det. Fan vad han har betytt mycket för amerikansk soccer.
Ja.
det finns någonting där att släppa fram. Man vet ju inte riktigt.
Nej, jag menar ju då att hyllningen består i att försöka stoppa den store så väl som möjligt. Liksom Alexander Karelin som bara vinner och vinner och vinner. Mm. Att det är något snyggt att få se honom förlora till slut. Att man ser att även han, eller så här, även hon, och klarar Karelin eller vem det nu är, att vinna hela vägen, då applåderar man ju. Då är ju det en fantastisk historia. Mm. Men jag menar att hyllningen består i att man, för att den personen har varit så himla bra, så gör man sitt yttersta för att stoppa hen. Mm. Så. Mm. Jag vill ju tänka, alltså ponera att vi fortfarande, offside finns fortfarande när vi är 65-70 år. Mm. Och vi sitter fortfarande kvar här och poddar. Och du är fortfarande ute och gör reportage.
Snack då. Ja. 65.
Ja. Det ska tas beslut i varfrågan.
Ja, precis. Jag ser på Twitter att det är mycket snack nu om var.
Ja, vart står du?
Ja, då är det bara skit alltså.
Ja. Ja, men så säger vi att du blir gaggig före mig. Du har det inte riktigt. Du är inte riktigt lika skarp längre.
Men
så är du ute på fältet och ska göra ett sista reportage. Och så märker jag då att du, det du kommer hem med, det är ju inte...
Jag har varit och hälsat lite grann så, hur förändrade Oremi den här polska klubben?
Ja,
han var där.
Så här 50 år senare kanske vi får svar.
Ja, precis.
Ja. Ja, skitsamma var du är. Låt säga att du har varit i Vigry, Svalki. Mm. Och så kommer du hem. Och det är uppenbart för mig då att du kommer hem med en riktigt dåligt material.
Ja.
Och inte för att det bara har gått dåligt, att folk inte har sagt spännande saker och så, utan att du har inte gjort jobbet. Mm. Du som brukade
vara... Jag har suttit och druckit öl på något... ställe.
Ja, kanske det. Och du som brukade vara så bra och så. Som redaktör så såklart rättar jag ju dina stavfel och hjälper dig lite med dramaturgi och så. Men här ser jag även att du har glömt att prata med viktigt folk och du har inte gjort de samtal man behöver göra. Ja, jag tyckte det var vackert då att jag inte då snyggar till din sorti och gör de samtalen utan att det är riktigt dåligt reportage. Om man tänker att såhär, he had a good run, men nu är det över.
Ja,
det är något vackert i det också. Så vill jag ju tänka.
Absolut.
Ja. Men i fotbollskulturen och framförallt i den europeiska då, så för det som är speciellt med den här Kobe Bryant-matchen, den sista, var ju att det var en riktig match då.
Mm.
Alltså det var ingen uppvisningsmatch, utan det var en riktig NBA-match.
Mm.
Vilket också då gör det speciellt. För här har vi ju kanske uppvisningsmatcher ibland, och vi har det här fenomenet med testimonials, testimonial games, som ju faktiskt är ett ganska gammalt fenomen. Och det kom ju till, jag tror det här är redan i början på 1900-talet, där då syftet var då att du, Anders Bengtsson, har spelat för Liverpool i 10 år och gjort så himla mycket bra för den klubben. Men rik har du inte varit.
Nej, det har jag inte
så
varit.
Nu tar vi din sista match här, eller vi väljer en match där intäkterna går till dig. Och få publiken kan, om de vill, skänka lite pengar.
Jag får bjuda in lite gamla lagkamrater och så.
Ofta då valde man faktiskt till och med en riktig match, tror jag. Men man bestämde då att den här matchen, och då tog man kanske gärna en match där skulle vara mycket publik. Kanske möter Everton eller Manchester United eller något så. Men intäkterna här går till Anders Bengtsson, för det är hans, han ska snart sluta spela. Och så får du en liten ekonomisk skjuts in i ditt nya liv då, för du har inte tjänat några pengar på fotbollen. Man behöver ju inte gå så långt tillbaka i tiden för att se att fotbollsspelare faktiskt inte var så rika. Om vi talar England så läste jag en text då där det stod att 1961 först så...
Vi behöver inte gå så långt tillbaka, 1961, ganska långt.
Okej då, men får jag fortsätta ändå. 1961 då så slopar engelsk fotboll regeln om att spelarna inte får tjäna mer än 20 pund i veckan.
Ja, det var där jag spelade.
Ja, precis. Mm. Så ska man säga att 20 pund i veckan då var nog en lön som var över medel. Men det var ändå inte så att man var... snuskigt rik. Nej. Med 20 pund i veckan.
Jag och min familj, vi hade det bra.
Ni hade det helt okej. Okay. Mm. Och när de skulle slopa det här då, så var det en ganska vild debatt. This money madness will mean the end of the game, menade de som inte ville buffa upp lönerna. Men så blev det. Det här taket försvann och Fulhams spelare då, Johnny Haynes, som Fulham supportrar säkert är bekanta med, för han är nog kanske deras bästa genom tiderna och även engelsk landslagsman. Han blev då den bäst betalde spelaren och fick ofattbara 100 pund i veckan. Intressant förhandlingstaktik de hade där för övrigt i Fulham, där alla spelare samlades och så skulle det förhandlas om deras nya ersättning då. Och så fick en i taget gå in till ordföranden Tommy Tinder. Och Johnny Haynes gick in först och fick då 100 pund av stjärnan. Och han kom ut då med ett stort leende och sa yes, 100 quid. Och sen gick nästa spelare in som hette Morris Cook, han var forward. Han fick bara 15 pund. Och började ju protestera ju då förstås. Så Johnny fick ju 100. Ja, men han är ju mycket bättre spelare än vad du är. Fick han då höra. Han hade inga agenter eller så, utan så kunde det gå till då. Och på den tiden då, när kanske Johnny Haynes lägger av, även om han fick 100 pund i veckan, så går det att argumentera för att han kanske inte haft någon utbildning eller så. Och då kan han få en ekonomisk skjuts när han lägger av.
Mm.
Men när lönerna går upp ännu mer så spelar ju det här ut sin roll lite.
Mm.
Skulle det vara löjligt idag då med en testimonial game där så småningom Jordan Henderson, när han lägger av i Liverpool, skulle behöva en liten skjuts ekonomiskt. De är ju redan svinrika.
Mm.
Jag tror 2002 spelade Niall Quinn sin hyllningsmatch.
Mm.
Han spelade en halvlek med något med irländska landslaget och den andra halvleken spelade med Sunderland, som han kanske var förknippad med som klubbspelare. Då gick allt till välgörenhet.
Ja.
Och det, enligt den här artikeln så sades det att det var en av de första då.
Ja.
Och nu är det väl, skulle det väl se rätt dåligt ut om en spelare skulle behålla pengarna själv.
Ja.
Utan de ska gå till välgörenhet. Men det är ju då uppvisningsmatcher. Ja, det är matcher som inte är på riktigt.
Men Bad hoppade där 61, om vi går tillbaka till det.
Gärna.
20 pund.
Kan gå längre tillbaka.
20 pund i veckan och så. Vi har ju en svensk som sprängde banken. Du vet du?
Ja, Hasse Jeppsson.
Ja, det var ju, när var detta? Det var ju 50-talet va?
Mm, ja, jag vågar inte säga år, ja, men vi rör oss
lite. Hiskliga löner då,
ja,
Italien.
Men det var Italien då.
Ja, jag vill bara säga det.
Absolut.
Sprängde banken.
Ja, och alltså Johnny Haynes var ju nöjd då. Alltså 100 pund i veckan, och så hade han kanske lite reklamkontrakt. Han blev ju rik för att vara en medborgare. Men han var ju inte rik i förhållande till hur dagens fotbollsspelare är. Men han var nöjd. Han sa, I was pretty rich. For God's sake, I had a decent car, sa han.
Mm-hmm.
Och han var då kanske liksom en av de bästa spelarna i sin tid.
Mm.
Men nu har man ju då de här välgörenhetsmatcherna. Och man har kanske Legends Game, som Jesper Blomqvist verkar spela mycket.
Ja, Limpan åker till Arsenal och kör liknande.
Ja, men även där undrar jag då, för där kan man säga att vi skiljer då på tävlande i vår fotbollskultur och vad som är vid sidan om.
Mm.
Men vem går igång på den här typen av, alltså de här hyllningsmatcherna, som ju då ändå inte, det är lite show då. Känner du någon som så här, vad kul det ska bli att se de här stjärnorna klacka lite?
Nej.
Den är till för någon, att supportrarna ska få en chans att ta farväl.
Jag gissar det att det för en gångs skull så är det ju så, om man är Liverpool-supporter och man tar råd, vilket Gud ska veta inte så många har med säsongskort nu för tiden på Anfield. Då är det en chans att se fotboll på Anfield och se kanske lite gamla hjältar spela, och man kan ta med sin son eller sin dotter så en gång. Det känns lite grann som det är till för dem.
Ja, och så ska det väl vara en gest då mot den här spelaren som har gjort så mycket för klubben, att det blir en slags hyllningsdag.
Mm.
Men det känns som att först ska man kunna tänka att det är spännande för barn kanske att se stora namn. I och för sig det haltar ju, för ofta är det ju gamla spelare som barnen kanske inte har sett spela när de var aktiva. Men det känns som att även barn ser igenom att det här inte är på riktigt.
Mm.
De vill väl ha hellre en spännande ligamatch med Liverpool än någon sån här som... Minns du när världens snabbaste man skulle koras på 90-talet?
Lite vagt tror jag. Ja, på 90-talet.
Det lät ju konstigt. Det görs ju hela tiden då i VM och i EM på 100 meter. Men här var det då en duell mellan den som var snabbast på 100 meter, som då var Donovan Bailey, tror jag.
Donovan Bailey,
kanadensaren. Mm. Kan han precis ha vunnit OS-guld i Atlanta kanske?
Mm.
Han skulle då möta kungen på 200 meter, Michael Johnson.
Mm.
Och distansen skulle då vara 150 meter.
Mm.
Och jag tror att någon svensk tv-kanal köpte rättigheterna till det här.
Till bara det här loppet?
Ja, om det gick i USA eller i Kanada, men det var på natten svensk tid. Och jag och farsan satt uppe. Och jag minns att jag var så taggad på det här. Nu ska jag få se, vem är snabbast på 150 meter? Är det Bailey? Eller är det Johnson? Då märkte jag redan under sändningen att det här var ju inte på riktigt.
Mm.
Det här var ju någon slags jippo.
Mm.
Och redan då kände jag mig oerhört blåst på konfekten. Och jag tror att Michael Johnson till och med avbröt loppet. Han fick någon känning i baklåret. Sådär. Och allt blev ett stort antiklimax. Men jag tror att många ser igen. Är det inte på riktigt så vill man inte riktigt veta av det. Vi är lite talibaner på så sätt, tror jag. Att man ser hellre en spännande Division 4-match. Då,
ja, och då är det ju värt att påminna om att prata om testimonial som ändå Vincent Kompany fick i City. Här vad var det i höstas?
Mm, ja, eller...
Han inte själv kunde närvara på grund av skada. Då blir det ju ännu mer. Det är ändå Kompany, det är ju hela den affischen som liksom har sett upp i hela Manchester. Kom nu alla som är blåa i stan liksom, och kolla på Kompany en gång till. Nu han har lämnat oss, han gjorde så mycket, han var lagkapten, han var liksom perfekt på många sätt. Och så kommer han inte ens att spela själv.
Ja, just det.
Det är ju verkligen, då har man liksom verkligen dränerat testimonial.
Var det inte Tony Hibbert också som, han hade en testimonial game.
Mm.
Och då gjorde han mål i den. Och det anmärkningsvärda var då att han hade inte gjort ett enda mål under sin riktiga karriär i Everton. Där man kanske också kan misstänka att han kanske fick
Det är lite Golden Hayward över den.
Ja. Det var roligt då om de här inbjudna spelarna till den här uppvisningsmatchen arga argumenterar för att de visst gav sitt allt
mot
Tony Hibbert. Att det bara var en slump att han råkade göra sitt första mål när det var hans hyllningsdag.
Ja, då går vi över till nästa podd som vi snor innehåll ifrån för att göra eget innehåll av. Då är det AIK-podden Vår Värld där Rickard Norling intervjuades för det är en vecka sedan nu ungefär som det släpptes.
Ja, här är vi inte ensamma om att parasitera för jag tror särskilt i AIK-kretsar så har den blivit lite omtalad.
Ja, och den blir ju omtalad framförallt för att Rickard Norling i princip aldrig gör några intervjuer längre, av längre karaktär i alla fall.
Nej, det säger väl till och med han, tror jag, i inledningen av denna, som jag faktiskt vill säga, väldigt välproducerad podd, Vår Värld. Där de ofta bjuder in gäster som kanske inte alltid är de mest väntade. De hade någon företagsledare som skulle prata om ledarskap och sådär till exempel. Men jag tror att han nämner det i början, Norling, att han är inte med på sådana här poddintervjuer så mycket längre. Och anledningen är förstås, han vill inte avslöja för mycket om hur AIK ska spela, vill då inte bjuda motståndarna på någon fördel i onödan.
Ja.
Det han säger, som faktiskt var lite speciellt då och som jag gissar att framförallt AIK hajade till för, det var då att han sa rakt ut att han just nu inte hade någon trupp som han tyckte var tillräckligt bra för att vinna SM-guld. Mm. Sen brasklappade han väl där och sa att det är ändå alltid ambitionen och målet. Men den blev väl lite omtalad säkert, att han går ut och säger så.
Ja, samtidigt, det känns som att det är ju...
Han skyddar sig själv.
Ja, men skydda sig själv och sätta lite tryck på Westerström och styrelsen att skaka fram lite mer pengar här. Det är ju hans sätt. Det är väl så att skydda sig själv en liten sköld. Men också, menar, det har ju tränaren sagt i alla år. Liknande saker. Att,
ja.
Som det ser just nu, vi behöver kanske ytterligare en spelare eller någon spets till för att vi verkligen ska kunna vara med och utmana. Ibland så får de det för att klubben lyssnar. Ibland så får de inte det för att pengarna inte finns. Det har jag inte jag till.
Ja, Andreas Alm sa väl det till och med bara några omgångar in på förra säsongen när de hade förlorat mot just AIK. Nu minns jag inte exakt vad han sa, men han var ju inne på att de hade ett lag som inte räcker till och då var de ändå med i toppen fortfarande. Mm. Så absolut, det har väl sagts fler anmärkningsvärda saker. Men det blir väl en grej då för att han annars säger så lite. Och det är egentligen det som jag tänkte att vi skulle prata om. Allt som Rickard Norling inte säger.
Mm.
För flera gånger då så är han väldigt defensiv med information. Vilket ju inte förvånar då kanske. Mm. Utan det har ju kanske han gjort sig känd som och var. Ja,
det är ju mycket mer anmärkningsvärt.
Ja.
Att han är så himla nojig över att lämna ut fördelar till andra konkurrenter.
Ja, precis. Alltså, om man då tar honom på orden att han just nu inte har någon trupp som han tycker egentligen är tillräckligt, den är inte riktigt lika bra som 2018 kanske när de vann guld. Och att det kanske vill till förstärkningar, så vill han till exempel då inte säga vilka förstärkningar AIK är i behov av. Och då menar jag inte särskilda namn, utan han vill inte säga positioner där Poja Asbaghi rätt utan problem kan säga att IFK Göteborg behöver en forward och en back. Mm. Det vill inte Rickard Norling säga då. Kanske då som han menade för att han är rädd att det blir någon slags diss mot de forward och backar som redan finns i truppen. Han vill heller inte säga vilka andra fotbollslag han har inspirerats av i vinter. För det säger han att han har fått då inspiration av andra lagsätt att spela fotboll på. Och man märker väl mellan raderna att AIK har gjort en ordentlig utvärdering och kanske ska skruva på en del i sitt sätt att spela. Men han vill inte säga vilka lag han har tagit inspiration från. Och det finns fler exempel också. Men kort sagt då, han vill ge motståndarna så lite info som möjligt eftersom han tror att det har betydelse. Och man märker verkligen hur han anstränger sig i intervjun här. Han är, jag skulle säga att han är tillmötesgående och välvillig och vill göra ett gott intryck. Absolut inte liksom snäsig eller dryg eller sådär, utan han tar intervjun på allvar. Men som lyssnare, jag kan nästan höra hur det liksom kokar i hans hjärna när han liksom anstränger sig för att hitta rätt ord hela tiden och inte säga något ting som han kommer behöva ångra sen, eller han tycker att han säger för mycket. Det blir liksom nästan som ett informationskrig då,
Ja, men det är lite så. Sådana Nixon och sådär till exempel var väldigt nojig över liksom vilka saker som kom ut och hur motståndare skulle kunna använda detta som ett vapen tillbaka mot honom och sådär. Det känns ju som att Norling har ju verkligen, han tror ju på detta själv.
Ja, och det är det, för jag är inte ute efter att raljera här. Nej. Utan jag tänker att om man tar den här inställningen på allvar, han har då uppenbarligen kommit fram till att det här har betydelse.
Mm.
Att ge ifrån sig så lite info som möjligt till motståndare, det kan det kommer vi vinna på. Det kan leda till extra poäng. Det kan göra en bättre säsong. Så låt säga att vi köper hans, att det är så. Då är jag mer fascinerad av hur det är att lägga så mycket kraft på det. Och det tas ju upp då förstås det som har blivit och som det har skojats om ganska mycket. Det här med att AIK inte vill säga vad spelare får för typ av skador. Nej. Då. Att det är underkroppsskador eller överkroppsskador. Det tas upp till exempel. Och en av dem som intervjuar är Martin Wiklin, som ju annars finns på Sveriges Radio. Han tar upp det här till exempel och menar, varför är det så farligt att säga att någon har skadat knät eller ryggen? Och då tänder Norling till lite och undrar att jag trodde inte att någon vill ha sin journal uthängd och säger, skulle du Martin Wiklin vilja att Sveriges Radio går ut och säger att du har hemorrojder? Det tar de inte vidare, men det är ju en parallell som haltar lite från Norling där. Dels använder ju inte Martin Wiklin, har ju inte sitt kropp som verktyg på samma sätt. Och herregud, om någon har hemorrojder, vilket det väl rätt sällan är, så är det väl helt okej att mörka det eller gå runt. Men den var ju lite haltande då. Men då märkte man att han tände till lite.
Ja, och det är också så just i förhållande till det här med överkroppsskada och underkroppsskada, så är det också så att man kan ju ändå tycka ibland att medlemmarna och till och med AIK som är ett aktiebolag, de har ju faktiskt kanske också någon typ av rätt, om man vill vara så filosofisk, att veta vad det är som pågår ibland.
Ja, det här tyckte jag var intressant, för alltså, ingen behöver väl tvivla på att Rickard Norling känner mycket starkt för AIK och vill AIKs bästa. Och han sa det också, det just att det känns lite jobbigt att inte kunna säga, för att han vet att många, och särskilt de som följer AIK nära då, supportergrupper och medlemmar och annat, vill veta. Och så sa han då att därför händer det ändå emellanåt att han har någon en informell träff med kanske en supportergrupp, och så berättar han hur han upplevde till exempel Daniel Sundgren Gate. Mm. Men då med löftet att det här lämnar inte rummet, det jag säger nu. Mm. Och det har också, som jag förstått det, varit någon dag för medlemmar när Norling har kunnat gå igenom AIKs sätt att spela. Om det är taktik inför en match eller sådär. Men då också med löftet då att det här infon stannar här.
Vad händer annars?
Det kan ju inte han kontrollera. Alltså alla har ju, det är meddelarfrihet. De får ju gå runt. För då, han skojade väl nästan om det. Men han sa ju att det är lite problematiskt nu när Lars Grimlund på DN tydligen har ett medlemskap i AIK. Så han kan ju gå dit då och lyssna. Det tror jag nästan var ett skämt från Norlings sida. Men så det tänker han ju uppenbarligen på. Men det här infokriget går ju inte bara i en ände heller. Utan de lägger ju då, som jag fattade, ofantligt med tid på att hitta info om andra motståndare.
Kontraspionage.
Ja, det kan man ju
lite
kalla det
så. Ja, men det är ju lite, man får vibbarna så här. För att det framgår ju att Norling själv lyssnar på poddar. Och att de har lite andra i AIKs ledning som liksom trålar igenom andras supporter på poddar för att försöka också skaffa sig fördelar.
Ja, det är säkert. Om någon ska
möta IFK Norrköping i Svenska Cupen, så är det kanske någon som får uttaget, nu ska du kolla igenom alla forum, är Tern tillbaka? Är han frisk? Kommer han spela? Hur påverkar det vårt spel? Och sådär?
Ja, det är ju inte alltid, eller kanske till och med sällan så att en journalist är den som är mest välinformerad om ett läge till ett visst lag, utan det kan ju vara en supporter. Absolut. Och då kanske man hittar något på ett forum snarare än i en nyhetsartikel eller så. Men han sa ju just det att de har fått mycket information som har kommit om till gang då, och nämner något derby, jag vet inte om det var mot Djurgården eller Hammarby, men där de fick reda på oerhört mycket då genom att de hade ansträngt sig för att ta reda på saker. De visste till och med hur de skulle agera på fasta situationer. Mm. Och då gissar man då att Rickard Norling tänker att så vill jag aldrig att AIK ska vara, att vi ska ge den fördelen till motståndarna. Och det intressanta här blir ju, vi kan ju, jag tycker vi kan skita i här huruvida Rickard Norling är för nojig eller inte. Men det man undrar är ju, hur blir balansräkningen? Mm. Alltså så att säga, de kraftiga ansträngningar som görs för att undanhålla information för motståndare och kanske skaffa information, ger den mer energi och resultat än vad den tar? Mm. För det verkar ju vara jävligt krävande sätt att leda lag på. Mm. Det är det jag tänker.
Vi är inne på det här med spionage och sådär. Vad hette den filmen som är så himla fin om östtyska...
De andras liv.
De andras liv, ja. Mm. Där det handlar väldigt mycket om tjuvlyssning. Det handlar om avlyssning och Stasi. Och så försöker vinna fördelar. Och det slutar ju liksom inte lyckligt. Det blir olyckliga människor. De blir helt besatta av...
Skulle man kunna säga att även det här är en liten haltande parallell?
Jo, jag vet. Men herregud.
Stasi.
De försöker vara... Försöker ändå göra någon typ av poäng för att det blir ju till sist dränerande, garanterat. Mm. Alla de här timmarna. Men hur långt ska man dra det? Ska man börja följa liksom, inför en match mot Djurgården som bör följa spelarnas flickvänners Instagramkonto för att se, är Erik Berg lycklig nu? Eller har han, när han renoverar sitt torp där med Carina, har han liksom fått en liten underkroppsskada som kanske innebär att inte han kommer kunna vara med här när vi möter. Man kan ju ta det hur långt som helst i jakten på att vinna fördelar.
Ja, ja, visst. Och jag vet inte exakt hur långt AIK tar det, men det jag undrar är då om det ger mer än vad det tar. För tar man dem, alltså det pågår ju överallt såklart med inom toppfotbollen och i bättre lag än AIK, att man inte vill bjuda på för mycket. Vi hade ju den här Spygate med Bielsa, var det väl?
Och Lampard.
Ja, och det kommer ju alltid upp i samband med mästerskap och sådär, att spioner skickas ut, och det har vi pratat mycket om här. Men i de allra största lagen så är det ju, jag upplever ju inte när jag ser dem att man blir så förvånad ofta i hur de uppträder, att de är så pass bra, man vet rätt mycket hur Barcelona vill spela. Och du blir sällan kanske jätteförvånad när du ser Liverpool spela. Spelar de så här idag? Mm. Någon gång kanske. Mm. Och de har ju alla resurser i världen att lägga på kontraspionage. Mm. Och gör väl det också. Mm. Men i svenska klubbar, även om AIK är en stor organisation med svensk mått mätt, så är det ju en liten där. Och man får ju ändå prioritera vad man lägger resurser på. Mm. Det här har då AIK identifierat som är väldigt viktigt att lägga på.
Mm.
Och ja, vi får ju inte svaret här.
Nej.
Men först undrar man då, hur blir balansräkningen? Sen undrar man förstås, hur är det att vara Rickard Norling?
Ja.
Han fascinerar mig så otroligt.
Ja,
alltså.
Ja. Ja, det finns ingen tränare i svensk fotboll som fascinerar mig så mycket som han gör. Och inte minna då efter den här intervjun när man får liksom vatten på sin kvarn. Så där. Det finns en besatthet som är väldigt intressant.
Ja,
och som säkert, alltså, på många sätt så behöver Norling det här för att han ska vara så bra tränare som han är. Nu kritar han på ett nytt kontrakt här bara igår med AIK och så. Han är ju skicklig uppenbarligen, en bra tränare liksom. Men också så, det har ju liksom kommit fram lite så, han är ju krävande.
Både mot sig själv och medarbetare.
Medarbetare, ja. Det har ju kommit fram uppgifter om det liksom, att det är inte lättaste. Alltid får han ställa så höga krav. Om det sen är att man ska följa Carina Bergs Instagramkonto för att hitta fördelar där. Det vet jag inte hur långt han drar det. Vilka krav han ställer på sina medarbetare.
Nej, jag minns ju lite en annan Rickard Norling. Från, vad blir, det blir ju inte hans första session i AIK. Han var ju med redan under Stuart Baxters tid. Där han väl har lite skämtsamt sagt att han nästan mer eller mindre var prao. Mm. Någon praktikant. Men han fanns ju i faggorna till exempel när AIK spelade Champions League och kvalade in till Champions League 99. Och det hörde jag honom faktiskt prata om. Nu låter det som att jag bara sitter och lyssnar på AIK-poddar, men det var för något år sedan eller något halvår sedan. Så var det någon nostalgipodd, och då handlade det om när AIK kvalade in i Champions League och de här kvalmatcherna mot AIK Aten, tror jag det var. Där berättade han mycket mer målande. Var inte alls lika, där kände man inte hur man hörde att det kokade i hjärnan, utan han berättade ganska fritt och målande, var bra på att beskriva hur det var där nere och kunde ge någon anekdot och så. Gissa då, för att det låg 20 år tillbaka i tiden, att det var ofarligt att prata om. Mm. Men han är ju uppenbarligen intelligent och skulle kunna säga mycket mer än vad han gör. Och när han sen tog över AIK som huvudtränare, när de hade åkt ner i Superettan, så gjorde han ju succé i början. Han tog upp dem då först och höll han nästan på att vinna SM-guld 2006. Då var det ju visserligen, och Norling gillar att prata om det här själv idag, att han på den tiden var för krävande och att han var så dålig då. Han gillade att dissa sig själv. Det nästan har blivit en del av hans förhållningssätt till den tiden. Mm. Och att han nästan förtjänade att han fick gå till slut för att han var så okunnig och så. Att, då ska man tänka då att han är en annan ledare idag. Men jag minns ju att när man pratade med honom då, han kunde ju absolut vara hemlighetsfull och han laborerade om i startälvor och så. Men han berättade ju mer om sig själv. Jag minns att han berättade om, för han hade ju några ganska tuffa år. Han lämnade ju AIK där efter Baxter och berättade att han var ju småbarnsfarsa och att de hade det ganska tufft ekonomiskt. Och jag tror att det var i någon intervju med Svenska Dagbladet så fick han berätta att det var blodpudding som gällde hemma. Det var knapert helt enkelt. Innan han sen har Väsby och GIF Sundsvall och sådär, innan han arbetar sig uppåt. Och han berättade för mig någon gång hur han liksom präglat av att han förlorade sin pappa Bengt i ganska ung ålder och hur det kanske har påverkat hans karriär. Då var han lite på ett annat sätt hur han var rent privat i alla fall. För nu är han ju även väldigt stängd där. Mm. Man känner att ja, han kanske kan bjuda på någonting, gissar jag, i det här Followers AIK. Men annars så vill han ju hålla korten väldigt nära bröstet. Både vad gäller sätt att spela, men även med sin egen person.
Ja, då i slutet förra sommaren, förra hösten, när jag satt igång med det här reportaget som sen blev av. Men där jag försökte liksom dyka in i elittränarnas huvuden, hur de orkade med det här jobbet med den konstanta liksom, ja, funderingarna och pressen och ångesten och livspussel och sådär. då var ju Norling givetvis en av de första som jag tänkte på. Han ska jag kontakta. Jag hörde om mig till AIK och fick beskedet att han inte hade tid.
Nej, det förvånar ju inte då. Och det var ett jättebra reportage. Men den personen man kanske allra mest hade velat hänga på och få en inblick i huvudet på, kommer man inte åt då.
Nej, och då kan man ju tänka så. Så tänker vi ibland när vi inte får tillgång till den som vi kanske, finns det någon annan? Kanske är det så att det är Erika Norlings fru, Jeanette tror jag att hon heter.
Ja, för han har ju ofta hyllat henne. Ja. Och med rätta säkert, för man tänker ju att om Erika Norling är viktig för AIK, kanske Jeanette på ett sätt är ännu viktigare.
Ja, nej, precis. Hur är det att vara gift med en man som hela tiden har AIK i sitt huvud? Hela tiden. Men om inte hon som hanterar honom på rätt sätt så kommer det ju få konsekvenser för AIK på något sätt. Mm. Hon blir ju jätteviktig. Hon är ju liksom, borde få ett superkontrakt av Björn Westerlund.
Ja.
Bästa spelaren.
Ja.
Bästa lön.
Ja, det har varit intressant om det var det han sa. Vad behövs? Han vill inte säga någon position.
Men precis. Vi behöver skriva ett nytt kontrakt med Jeanette.
Ja, precis.
Det var två poddar som vi har, vad heter det, parasiterat på.
Ja.
Då kom vi in på den tredje och sista för dagen. Det var Olof Lunds intervju med Simon Thern som ju förstår och har noterat och fått mycket efterord. För att den framförallt givetvis handlar om Simon Therns psykiska ohälsa här under hösten. Så man vet inte hur länge det är, om han är helt frisk och tillbaka eller om han kommer få problem med detta igen.
Mm. Det var en bra intervju.
Absolut, det måste man faktiskt säga här innan man säger någonting annat. Men det som får ändå säga har fascinerat mig mer i efterhand har varit lite grann det här som stora delar av podden handlar ju om det här. Han pratar om detta och pratar om liksom att han trodde att han skulle dö och han började gråta i podden. Och det finns många fina saker med den podden.
Ja, det verkar ju varit ett helvete.
Ja, absolut. Men sen sista delen, sista fjärdedelen kanske, då är det lite mer om Norrköping och Simon Therns framtid som fotbollsspelare och sådär. Och han pratar ju så som Simon Thern ofta gör, ganska alltså öppet och utan något filter. Så är han inne dels på vad som hände under sommaren. Lite kort då att en rysk klubb vill köpa honom, IFK Norrköping vill inte sälja honom. Och sen så pratar han också om att han tycker väl att det känns som att, utan att namnge någon, men att det finns någon i IFK Norrköping som kanske inte alltid är så himla smidig. Vilket då gör att det finns vissa kanske spelare som inte vill återvända till IFK Norrköping.
Mm, man kan gissa att namnet som inte nämns rätt ofta är ordförande Peter Hunt.
Precis. Mm. Och sen tar han också ut det här med Gedda Hansson som ju då fick lämna här, vilket har varit lite snack om varför får han lämna klubben.
Alltså, Gedda var ju något av en barndomsfavorit för mig faktiskt. Oerhört snabb.
Men han verkar vara väldigt omtyckt och Simon Thern pratar ju så himla varmt om honom som att vi har Jensas Gustafsson då som huvudtränare som sköter det. Men lika viktig har ju Gedda varit i de andra sakerna. Att han har varit liksom någon slags talesperson, fixare för oss spelare gentemot klubben och sådär. Och därför så menar han att det är lite konstigt då.
Han störde sig väl också på om då argumentet skulle vara ekonomiskt.
Precis.
Vilket han hade svårt att köpa för att han ser väl att IF Norrköping har gjort mycket försäljningar och verkar vara en ekonomiskt ganska välmående klubben. Då.
Absolut. Och sen så ser jag då att Norrköpings tidning, heter de så? NT.
Norrköpings tidningar.
Deras fotbollsskribent David Ivung skriver en, får man säga, en tyckare, en blänkare, en krönika om den här podden. Där Simon Thern riktar en del kritik då mot Norrköping. Jag tycker att den texten landar inte. För mig så är det en märklig text som David Ivung skriver. För att jag förstod ju också, man såg det i lite sociala medier, att det fanns en del IFK-supportrar som tyckte att det var lite, vad fan, vad är det han säger? Varför säger han inte riktigt exakt allt? Han pratar liksom lite svepande om vad som hände i sommar, men ger inte riktigt en förklaring till varför han eventuellt är missnöjd med hur Norrköping agerade.
Nej, han säger bara för att försöka ge någon bild så säger han att hans agent Martin Dahlin tyckte att det var ett av de svåraste uppdragen som han hade haft. Jag vill bara säga där också att det kan ju tyckas lite märkligt generellt kanske att intervjun först i stora delar handlar om något så oerhört allvarligt. Och Simon Tern berättade ju att han trodde att han snart skulle dö och mådde så oerhört dåligt. Mm. Och sen hoppar man över till någonting som bara är mer fotboll och läget i IFK Norrköping. Mm. Det tycker jag, på ett sätt gillade jag att det var så. För det gör honom att han inte bara blir spelaren som har mått dåligt. Nej. Utan det var något skönt faktiskt att det var det där tvära kastet.
Absolut, ja. Ja, men det håller jag med. Men David Ivung då, han skriver att vi har en bitter och besviken Simon Tern som haft svårt att acceptera att det inte blev ett guldkantat rysk kontrakt. Han skriver Simon Tern brakar på lite väl tufft och ogenomtänkt med sin arbetsgivare. Han skriver att Jens Gustafsson och IFK Norrköping hade gott kunnat klara sig utan det här energidrenaget. Och så skriver han, Simon Tern kunde hålla tillbaka. Han skriver det på olika sätt hela tiden. Att han tycker inte, David Ivung, att Simon Tern ska prata om de här sakerna offentligt.
Nu har inte jag läst den krönikan, men skriver han så?
Ja, han skriver så. Ja. Och jag tycker att det är rätt anmärkningsvärt. För att är det så att David Ivung vill att Simon Tern... Skriver han detta egenskap av IFK Norrköping-supporter? Eller skriver han det som sportjournalist? Jag tycker att... Detta ser ut som att han är IFK Norrköping-supporter mer än att han är en sportjournalist. För att som sportjournalist och krönikör då för NT så borde han väl tycka att ska Simon Tern vara tyst om de här sakerna. Jag förstår en gång alla IFK-supporter att de tycker att detta känns onödigt. Detta är inte det vi behöver nu och att det var lite väl svepande ibland. Det fattar jag.
Det blir ju också lite, speciellt när det är en podd med en gäst och sen så upplever man att det är en person i det här fallet som aldrig nämns. Men jag tolkar det som att de pratar rätt ofta om Peter Hunt. Mm. Ordföranden, han sitter ju inte bredvid med en mick där hade det varit en skriven text så hade, för det har ju nyhetsvärde då, det är en IFK Norrköpings profil som är besviken över en utebliven övergång i somras och berättar om det, det har ju nyhetsvärde, men i det nyhetsvärdet så skulle man ju då ringt ett samtal till klubbledningen. Det kanske görs nu i separat artikel på, men poddar är ju lite speciella så med en gäst, om
absolut.
Den brakar på så finns det ju ingen annan där som kan säga sin version.
Nej, och det ska man klargöra att Ivung själv avslutar texten med att han har sökt Peter Hunt och Jens Gustafsson för en kommentar.
Ja.
Men det jag tänker är att Simon Tern ska väl ändå uppmuntras att ge sin version snarare än att tystas ner.
För
att,
man kan ju tycka att han har fel.
Ja, absolut.
Om man vill.
Det kan man tycka.
Ja, men han behöver ju inte vara tyst.
Nej. Nej, och då tänker jag sådär, hade NT fått de här citaten, man har suttit ner och gjort en intervju med Simon Tern, och Simon Tern hade börjat prata om de här sakerna, så ja, det är svårt att säga att de skulle stryka de här sakerna.
Ja, att, nej, det vore ju väldigt konstigt.
Nej, precis, men då förstår jag inte vad det är Ivung är ute efter. Ska han tystas ner? Och inte, för, men det är ju så unikt på ett sätt.
Han kan ju tycka att det skadar klubben, det kan han ju få tycka. Men det känsliga är väl då om man tycker att det inte borde ha sagts.
Ja, men, liksom, ja, eller han tycker att...
Men det kan man ha en åsikt om. Det här skadar nog klubben. Ja. Men det behöver inte betyda att det var fel att prata. Så att säga.
Nej, Simon Tern är ju så Simon Tern är. Han är ju ute. Han är ju liksom, som inledde alltid med, han är ju känd för att han säger saker för att röra om gryt. Han verkar inte vara så rädd och ängslig för de här sakerna.
Nej, det hade ju varit skönt. För det tänkte jag också att om det hade varit lite mer precis kritik.
Det kan man ju verkligen kritisera.
Det hade ju varit skönt. För jag får ju inte heller reda på vad det var för någonting som gjorde att den här övergången inte sprack. Och han har väl också någon kritik mot att, apropå, han säger något om att han tror inte att det är någon slump att de spelare som har kommit tillbaka till IFK Norrköping, det är sådana som är från Norrköping, som Alexander Fransson eller Totte Nyman, medan sådana som har stuckit iväg som inte haft någon koppling till stan har inte kommit tillbaka, som jag vet inte, Kujovic eller Ajdarevic, det har jag svårt att tycka är så konstigt. Det är väl inte, det är väl ganska vanligt att om man inte har någon koppling till när allsvenska klubben från början, sen sticker utomlands, då kan det väl vara vilken klubb som helst. Emil Kujovic, vet jag, när han kom dit var ju väldigt mycket på grund av att det var Jan Andersson som han hade haft i Halmstad. Jag menar, det gör inte jag en så stor sak av. Men det jag också tänker är att om man känner Simon Tern, och jag kommer ihåg när jag var ner och träffade honom när han spelade Heerenveen, och då pratade han så mycket om hur fantastiskt bra han trivdes i Holland och det holländska fotbollsklimatet. Dels gillade han väl fotbollen, att den var offensiv, men han gillade då debattklimatet. Mm. Och att det var, det är känt för det lite i Holland, att det alltid är mycket tjafs och diskussioner och diskussi.
Mm. Högt i tak.
Högt i tak. Men att man sen går vidare med annat. Och det är väl det som Lund ofta har efterlyst också mer i Sverige, att det är för ängsligt och sådär. Ja. Tern kände sig väldigt hemma där och att man tyckte en sak och sen så kunde man ändå vara vänner. Är det så jävla hård kritik han kommer med här då? Precis. Det är en utebliven övergång. Ja, men han verkar ju vara lite bitter över det. Men jag tolkar inte det som att han tycker att IFK Norrköping är en jättedålig klubb. Att så här, för jag vet att han, jag minns inte vad han sa för exempel i texten när jag var där, det här var väl säkert 5-6 år sedan eller något. Men jag minns att han sa rätt spetsiga saker där också, och att han liksom, det var sån han var liksom. Mm. Men det betyder inte att han sen tyckte illa om dem. Nej. Eller så. Att det är bara att han är på ett lite annat sätt kanske, som inte är helt vanligt, som du är inne på, i en allsvensk kontext. Att han var väl sur över den grejen. Mm. Men han kanske ändå kan tycka att andra grejer är bra liksom, ja. Och gå vidare.
Så. Ja, och på något sätt så är det liksom, men det är ändå ganska unikt då, än en gång, att en spelare med hans position går ut och ändå riktar kritik mot klubbens högste man då. Och det måste han få göra om han känner att vissa saker är märkliga, som en gädda, och vissa saker, om han nu känner personligen att han har blivit liksom illa behandlad där i sommar. Så, då är det bara, han ska ju få lov att säga det, men det viktiga är ju då att Norrköping, för detta har ju tisslats och tasslats om olika saker här, Norrköping och Vinterman, IFK-supportar. Vad är det som händer här egentligen? Vad har vi för ambitioner med klubben? Är det många spelare som sitter på utgående kontrakt? Och sådana saker. Låt honom säga de här sakerna och sen fråga Peter Hunt och de här, och ge dem chansen att döda de här sakerna. Så här ligger det till. Men Anna, vad fan är det för annars? Vi har för fotbollsdebatt och klimat i Sverige om hela tiden ska tycka. Om han säger det så, det var onödigt. Det blir lite dränerande. Det var inte det här de behövde nu i klubben, för det har varit liksom lite för mycket så här gnissel nu sista veckorna här. Nu behöver de liksom lugn och ro. Jag har så svårt att förstå det perspektivet som Ivung tar där.
Mm.
Det var det jag ville sagt.
Ja, var det slutparasiterat där?
Jag tror det.
Ja, och denna parasitpodd då har vi gjort i samarbete med Olka Express, bokningssajt för matchbiljetter till Europas största fotbollsligor, till exempel Champions League, Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Populära fotbollsresor finns det mycket av bland hängivna supportrar. Det växer bara i popularitet, men Olka menar att det är en djungel att orientera sig bland alla återförsäljare. Och vad som bland annat utmärker Olka Express är då att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och en hög kundnöjdhet. Så är man sugen på en fotbollsresa till våren och vill boka med en trygg aktör, så kan man göra det genom att surfa in på www.olkaexpress.se.
Något avslutande?
Nej, inte mycket. Det är spännande tider för oss och kommit till något av ett genombrott med Offside Live, tror jag. Det har blivit roligare att jobba med det nu. Mm. I början är det ju något av en jobbspost när man sitter där med ett tomt papper. Men nu har vi olika krokar ute. Och jag ska iväg imorgon faktiskt på lite uppdrag. Ja. Jag ska lämna stan och förhoppningsvis fixa något som kan bli innehåll på en scen.
Mm.
Så det känns spännande.
Ja, det finns ju kvar biljetter, framförallt i Stockholm och Göteborg, en kväll då på respektive ställe. Så gå in på offside.org/offsidelive för att skaffa dig en liten plåt till detta.
Mm. Jag hade ju gärna talat lite, ibland känner man att man ligger fel i tid, va? Att det är den här matchen mellan Brentford och Leeds som vi ligger helt fel, och den ligger på tisdagskvällen, att vi kan inte prata om den inför. Och vi kan inte prata om den efter. Men
vi kan rekommendera folk att gå in och läsa ditt reportage om Brentford.
Ja,
där du var där i vintras och hälsade på.
Ja, jag tänkte faktiskt stå lite skrytsamt här. För jag såg att Guardian hade intervjuat Pontus Jansson. Det var väl rätt mycket med anledning av att han nu ställs mot Bielsa och Leeds, sitt gamla lag. Och de har också då intervjuat Hadji, Georgi Hadji, och varit ner och hälsat på honom i Rumänien. Två jobb som vi också har gjort, kan man säga. Mm. Båda våra är bättre. Det måste jag få säga. Aha. Fina Guardian.
Bra. Har vi sagt det också? Lite självskrivet.
Så är det.
Tackar vi för visat intresse. Så önskar vi alla en riktigt fin vecka. Ta hand om er. Hej då.